Så underbara sånger där det bara proklameras ut att om vi går med Gud så går Gud med oss, och då finns inget som kan stoppa oss. Och det behöver vi tala ut och liksom proklamera ut att vi tror på det här. Här i bönen innan så delade Elisabeth med sig det här ordet att det är inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske, utan genom min ande, säger Herren. Därför att det är berg, vad du än är, det du må flytta på dig. Så det är inte så att vilket du berg än är så ska du flytta på dig. Och du har något berg, något motstånd, någonting som står emot, som du förstår är Guds vilja och Guds plan. Då kan du säga till det berget att det ska flytta på sig. Så hur ska man kunna göra det? Det låter ju så naivt och så ynkligt. Ja, men om du gör det och vet att Gud är med dig, då händer det någonting. Och först händer det någonting mentalt här. Den här blockeringen, allt är omöjligt, inget går, allt är eländigt, den försvinner. För då tar du in Gud i ditt liv. Och så blir det någonting som är möjligt. Tror du att det är möjligt att Gud kan flytta berg och hinder? Tror du att det är möjligt att Gud kan förändra situationer? Tror du att det är möjligt, så säg amen. Och säg tack Jesus. För att du ska föra fram slutstenen. Du ska göra färdigt bygget. I Jesu namn. I mitt liv. I min familj. I min församling. I Göteborg. Halleluja. Amen. Säg till någon som du som är bredvid dig någonting bra. Kommer du inte på någonting så var tyst. Tack så mycket, lovsångare. Så då har vi kommit fram till de sista verserna i första Petrus brev. Inte de sista verserna i själva brevet, men som vi ska predika utifrån. Och alla de andra predikningarna finns på vår hemsida från första Petrus brev. Då kan du bara bläddra tillbaka där. Av någon anledning så har det blivit några versar kvar. Och de versarna har du säkert hört predikningar om förut, och nästan alltid har man dem i ledarsamlingar. Men jag tror att de är jätteviktiga för alla att höra. För Jesus, han kallar inte först och främst ledare. Han kallar först och främst lärjungar. Han kallar inte först och främst herdar. Han kallar på fåren. Så Jesus, han börjar någonstans. Och jag tror, och det är min bön, att det här ska bli som en kallelse ifrån den heliga ande. En kallelse ifrån Gud själv. Att bry sig om andra och att till och med leda andra. Då bryr man sig lite mer än hur är det, utan är man också med och ger sig hän. Och innan jag ska läsa de här verserna så ska jag läsa om den bön som Jesus lärde oss. Han lärde oss många böner. Och det står ifrån Matteus 9 och 35. Så här säger Jesus till oss. Först vers 35. Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor, predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Så när Jesus ser människorna så ser han liksom inte att där är de i det facket, och där är de som är med i synagogan, och där är de som går lite utanför. Han ser alla de här människorna som att de är slagna och rivna och utan herde. Och den herden som han talar om, det är ju sig själv. Men han ber också så här, så att vi ska förstå att vi ska vara med i herdearbetet, herdeomsorgen. Och så säger han: be till skördens herre. Vem är skördens herre? Ja, det var ju, alltså det är inte en söndagsskoleklass på det här. Vem är skördens herre? Jag säger, vem är skördens herre? Det är lösten, de måste tala till ett speciellt sätt för att få respons. Det är inte, du är inte på tv nu, utan det är live. Du är med. Så när man ställer en fråga så svarar man. Så när vi ber till skördens herre, så ska vi först och främst inte be om predikanter och sångare och personal och fixare. Vi ska be om vad då? Vi ska be om arbetare. Alltså det är liksom, vad har du för kallelse? Ja, jag är arbetare i Herrens vingård. Ja, det låter ju inte liksom så väldigt fint. Ja, men det är liksom som helhetsnamnet. Är det någon som är för mer än arbetare här? Förhoppningsvis inte. Så Gud, han kallar oss först och främst till arbete. Och vad då för slags arbete? Skördarbete. Alltså vad tror ni händer om det blir en skörd i Göteborg och det dräller in människor som Daniela Beye profeterade om, människor som är så svåra att älska så vi förstår att om vi inte får Guds kärlek så orkar vi inte med det här. Så frågan är, vill du be den bönen? Herre, sänd arbetare. Och vill du också vara en medarbetare? Alltså någon form utav herde för att ta hand om de här människorna som är slagna och rivna, men så kommer till den store herden och så får vi vara med som underherdar eller mammor och pappor och ta hand om skörden. För vill inte vi det, så menar jag på, då har vi inte existensberättigande som församling. Hörde ni vad jag sa? Då har vi inte existensberättigande om inte vi vill ta hand om den skörd. Om vi bara vill uppehålla våran grupp och inte bjuda in andra, inte sträcka oss ut, inte be om skördens herre, inte vara beredd att kavla upp ärmarna och arbeta i Guds rike, utan bara få komma någon gång då och då, komma till sin lilla bänk eller komma till kyrkan och hoppas att få så mycket bekräftelse som möjligt för att orka gå en gång till. Eller komma för att man är kallad av Gud. Och jag bara känner att jag vill göra någonting för Herren, för han har mött mig i sin kärlek. Så vad är du för någonting? Har vi några arbetare här? Ja, det var underbart. Utifrån det, Petrus som hade lyssnat på Jesus säger så här. Jag uppmanar nu, 1 Petrus kapitel 5, vers 1. Jag uppmanar nu det äldste bland er. Jag tänker, det är inte så många då. Äldste, grekiska presbyteros, betyder de mogna, eller egentligen män med skägg. Kan man vara mogen fast man inte har så mycket skäggväxt, men i alla fall de mogna, ledare som är mogna, alltså inte nyfrälsta, ledare som är mogna. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidande, och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Första Petrus brev handlar om att de kristna ska få möta lidande. Men att de inte ska bli missmodiga. Utan de ska förvänta sig också Guds härlighet uppenbaras redan i lidandet. Så frukta inte lidandet, men förvänta dig också härligheten när du lider för Jesu namns skull. Inte när du lider för din egen dumhets skull, din egen själviskhets skull eller din egen synds skull. Men när du lider för att du lyder Jesus, för att du följer Herren, så får du motstånd och kritik och människor som är emot dig. Och du kanske till och med får betala med ditt liv som Petrus och hans fru fick. Upp och nedvända, uppspikade på ett kors. Men härligheten kommer också att uppenbaras. Hade Petrus fått se någon härlighet, han hade fått smakat och se när Jesus liksom bara förvandlas och Mose och Elia är på härlighetens berg och det bara lyser om dem. Och han bara säger, wow, nu bygger vi en hydda här, det här var härligt, här ska vi stanna kvar. Men så skulle det inte förbli just då. Men den känslan kan vi ha ibland, att nu ska det bara vara härligt. Hör här nu, det kommer att vara lidande och det kommer att vara härlighet. Det tillhör det kristna livet. Men det kommer en dag då det bara blir härligt. Det är väl underbart, men den dagen är inte än. Och tänker du fel så kommer du att bli jättebesviken på Gud. Och du tror att det blir inget lidande, inget svårt, ingen smärta, ingen förföljelser, ingenting. Du kommer att bli så besviken. Och Petrus, han hade varit så besviken på Jesus själv. Eller? Är det sant? Inte kan man väl bli besviken på Jesus. Han är så besviken på Jesus att han bara förnekar honom. Trots att han hade sagt, om alla andra förnekar dig, inte jag. Jag står fast. Han tyckte att han var för mer. Han trodde att han var starkare än de andra. Men när Jesus inte var den han trodde att han skulle vara. När Jesus inte var den fysiska konungen som bara skulle ta över och driva ut romarna. Och han skulle bli en av Jesu närmaste män i det här riket. Så tappade han allt och vacklade. Han förstod inte vad Jesus hade kommit med. Det nya riket. Genom hans ord, genom hans ande, det som skulle vara osynligt först och sen bara genomsyra hela jorden. Så när Petrus är så besviken och tror inte längre, så förnekar han och till och med bedyrar och svär att jag känner inte Jesus. Då är man besviken på Jesus. Hur kan Gud använda någon människa som misslyckas så mycket? Tycker inte ni att det är konstigt? Men det är också väldigt uppmuntrande. För då kan du använda dig och mig. Eller finns det någon här inne som inte någon gång har svikit Gud? Kan inte du komma fram och vittna om det? Eller berätta för mig efteråt. Jag har mött människor, inte kristna, men new age-are som har sagt att jag har aldrig syndat, aldrig gjort ett fel, aldrig svikit. Man säger, bara det är ju en enda stor lögn. Men Petrus han misslyckades. Men så säger han så här. Och jag ska förklara lite mer varför sen. Efter det säger han, var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. När den högste herden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Det är en bussresa och så berättar ledaren där om hur fantastiska herdarna är. Och det här är Israel och bussen åker där och plötsligt så är det ingen som lyssnar på reseledaren. Och han försöker liksom ha sin anekdot där och berätta så här gör herdarna och de går före och fåren de bara följer efter. Och det är så mycket kärlek och ingen lyssnar på honom. Och så tittar han ut i fönstret och så ser han. Liksom där står den här mannen och skriker och piskar på fåren. Och sen är det hundar som skäller på fåren och biter dem i ändan. Han tänker liksom, det är ju fruktansvärt pinsamt, allting är ju fel. Så han säger, stanna bussen, han rusar ut och skäller ut den här mannen på hjälplig hebreiska. Och förklarar, här du förstör hela min berättelse om herdar. Jag är ingen herde, jag är slaktare, säger han. Och det är ju en ganska så stor skillnad, eller hur? Jag vet inte vilken generation jag har, men jag har ju några här i min ålder. När ni lekte cowboy och indian, hur många var det som hejade på indianerna här? Var det bara jag? Hur många hejade på cowboysen? Ja, det var alltid några. Och så hade man sina lekar, eller hur? Men när jag blev frälst och jag fick hjälpa till i söndagsskolan och så skulle jag lära mig om ledarskap. Och så fick jag lära mig att du kan inte leda barnen som en cowboy. Alltså de är inga kossor, de är inga kalvar. Och du kan liksom inte piska fram dem. Utan du ska leda dem som en herde. Och tänker att, ja men naturligtvis. Det går ju inte bara att ha kadaverdisciplin på de här söndagsskolebarnen. Deras föräldrar har ju tvingat dit dem. Man får ju liksom vinna deras hjärtan. Så att de kan följa. Och det blir den största utmaningen för mig någonsin. Att leda barn som inte låtsas någonting. Ni sitter ju liksom och tittar så här fast ni tycker att det är jättetråkigt en del. Men barnen gör inte det. De avslöjar med hela sitt ansikte och hela sin kropp. Om de inte följer eller är med. Gör inte det snälla. Utan fortsätt låtsas så blir det lite lättare för mig. Nej. Det finns ett ledarskap, ett herdeskap som är lejt. Man har sin lön, precis som många av oss pastorer har. Men det är det som är incitamentet. Det är det som är lönen. Och när det blir problem, då bara byter man. Men det finns ett ledarskap, ett herdeskap som är kvar. Precis som en förälder är kvar och rymmer inte när det är problem. Det finns ledare som är kallade av Gud. Som inte gör det på grund av att de har fått en titel. Eller för att de får uppmärksamhet. Eller för att de får makt. Utan för att de har fått den kallelsen ifrån Gud. Kosta vad det kosta vill. Och Jesus han säger att den sanne herden ger sitt liv för fåren. Och så gjorde ju Jesus också. Överherden, chefsherden eller våra själars herde som Petrus kallar honom. Jag säger bara wow, tack Jesus för ditt fantastiska exempel. Visst är det bra? Så när vi lär oss ledarskap så är det utifrån bilden Jesus som den gode herden. Och han föste inte fram fåren som en cowboy, men han ledde genom sitt föredöme och genom sitt exempel. Och så visste de att Jesus var kvar. Visserligen försvann många lärjungar när Jesus var på korset, men de kom tillbaka sen. Och sen så blev det ett härligt gäng medarbetare utav dem för Guds rike. Och du och jag, vi är resultatet av herden, den store herden och de första lärjungarna. Någon undrar så här. Jag ska ställa den frågan först innan jag läser texten. Vad är det viktigaste för en herde? Skjut tillbaka nu. Nu är det menat att det ska bli lite fel, det kan bjuda på det. Det kan bli rätt också. Vad är det viktigaste? Vad säger ni? Tålamod, ja det kan behövas. Mer? Kärlek? Mer? Han ska väl vara bra lite med käppen också, va? Och staven, vad ska herden vara bra på? Får dem att överleva? Ger dem mat eller bra, hur? Men är det herden som matar dem? Är det herden som matar fåren? Nej, men han leder dem till maten, till brödet, ja, eller till gräset i alla fall, och till vattnet. Nu ska jag läsa några fantastiska versar. Det är för Petrus, han har ju också blivit kallad till herde. Han som var en fiskare och som blev kallad till människofiskare, han blev också kallad till herde. Och då får vi reda på i den här texten det absolut viktigaste i all form utav ledarskap. Är ni beredda? Johannes 21, vers 15. Det här är så bra. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus, Simon Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Lite märkligt. Jesus, han säger, älskar du, alltså agape, grekiska agape. Har du en mer utgivande osjälvisk kärlek än alla de där andra? Och så säger Petrus, herre du vet att jag tycker om dem. Alltså filio, broderskärlek, vänskapskärlek. Herre du vet att jag gillar dig. Ja, så säger Jesus igen, för mina lam på bete. För andra gången frågar han, Simon Johannes son, älskar du mig? Alltså agape, älskar du mig? Utgivande kärlek. Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig filio. Alltså, jag gillar dig jättemycket. Vi är ju, åh jag gillar dig. Jag gillar dig jättemycket. Han säger inte det här. Han säger inte, jag är den som gillar dig mest. Jag är favoriten. Jag är liksom din första häst. Jag är den bästa du har. Han säger, jag gillar dig. Märker ni att någonting har hänt med Petrus? Han har blivit ödmjuk. Det hörs. Det finns en skillnad på en härlig frimodighet. En biblisk kaxighet alla lille David. Och på en kaxighet och ett övermod som Petrus hade. Han var lite för mer än de andra, tyckte han själv. Nu är det inte så längre. Och så står det så här att Jesus säger, var en herde för mina får. Och för tredje gången frågar han, Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Nu säger Jesus det där ordet. Gillar du mig? Har du den här filion för mig? Och så säger Petrus, ja det har jag. Det vet du. Den ödmjuke vet att Gud vet allt. Varför ska han spela en roll? Varför ska han försöka vara bättre än andra? Varför ska han ta till överord när det finns en som avslöjar allt? Kan alla tankar? Vet alla våra svagheter? Vet alla våra brister? Varför ska man vara det när Herren vet allt? Herre, du vet allt. Visst är det befriande? Jag vet inte om du har varit med om det, men flera av mina kollegor eller medarbetare, de som jag känner som har fått den här kallelsen att leda människor, de har fått ett sånt där tilltal. Christian, älskar du mig? Och så bara känner man, jag kan inte bara säga, ja visst, det vet du. Jag är den som älskar dig mest. När jag fick det där tilltalet, det hade börjat så bra och allting var så härligt. Men så hände andra saker som tog över fokus och prioritering i mitt liv. Och så fick jag det där, älskar du mig? Och då tänkte jag så här, jag kan ju inte säga att jag fick säga, Herre, inte så som du vill att jag älskar dig. Inte med den där första kärleken. Inte den där kärleken som får mig att följa dig vad du än säger. Det hade kommit in saker i mitt liv som gjorde att jag fick välja Jesus först igen. Är det så för dig också? Det kanske är en bönesvar som du har fått. Någonting härligt som du har fått. Men så har det nästan blivit som en avgud för dig. Kanske en person som har kommit in i ditt liv som bara gör att allting är helt underbart. Men Jesus, han vill vara först. Och jag bara upplevde det. Jesus, du ska vara först i mitt liv. Så Herre, jag ber att du blir först i mitt liv. Att du blir min första kärlek. Vilka välsignelser som än kommer emot mig och drabbar mig. Vilka lidanden som än kommer emot mig och drabbar mig. Vilka utmaningar och frestelser som än kommer emot mig. Så ska din kärlek vara först och störst. Så att jag i allt ändå gör det som du bjuder mig att göra. För om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, säger Jesus. Och här säger han till Petrus, om du älskar mig så kommer du att föra mina lam på bete, mina får på bete. Och du kommer vara en herde för mina får. Om du älskar mig så märks det i dina handlingar, i ditt sätt att vara. Inte bara vad du säger i din bön eller din lovsång några minuter en söndag. Eller hur? Därför det finns en som vi kan säga, Herre, du vet. Och så känns det så bra. Och det är så befriande att vara så ärlig och så naken inför Gud. Herre, du vet, jag har dig kär. Halleluja! Och då säger inte Jesus, jaså, du tycker bara om mig. Du har inte den där agape-kärleken. Jaså, du är inte den som ligger först i ligan. Utan han säger, för mina får på bete. Alltså den som älskar mig gör det också. Så att älska Jesus är inte bara ord, utan att vi gör det han har kallat oss till. Vad har han kallat dig till? Vad är det för uppdrag du har fått? Eller vad är det som kan ha kommit in i ditt liv? Det Petrus såg som han varnade för, det var de här herdarna som gjorde det för att de vann någonting på det. Och så kan det också bli i en församling. Man gör någonting därför att man får någonting yttre. Men det ska inte bero på det där yttre. Utan det ska bero på att man älskar Jesus. Då orkar man längre. Då har man mer tålamod. Och då visar man det också. Herre, det är ju inte människor jag tjänar, utan det jag tjänar. Nu undrar jag så här. Och det kan vara bra med lite retoriska frågor. Vilka är det som herden ska leda? Om jag var en fysisk herde nu och jag bara går igång, jag vet inte om det går för ljudet här och tittar lite grann, det går ju rätt så bra, så vet jag att ni följer mig med blicken, eller hur? Men håller ni med om att det här kändes mycket mer personligt än när jag står där framme och ropar? Nu ser jag nästan vad ni tänker. Och jag kan höra och ni kan höra. Men när man säger så här, är det skillnad på får och getter? Eller är det liksom samma? Står det någonstans att en god ledare, han leder sina getter bra? Alltså säger, getter är svåra att leda. Katter lika så. Ni vet, hundar de är trofasta. Man liksom man kommer hem eller så. Så känner man sig så bekräftad. Och så är man så glad för det. Kattens kärlek måste man på något sätt vinna. Rätt eller fel? Hur är det med getter då? Alltså getter, de går ju sin egen väg. Men fåren, de följer herdens röst. Getter är upproriska och självständiga. Och deras stolthet är att vara oberoende. Men fåren, de är beroende och de är det i sin natur. När vi blir födda på nytt blir vi inte getter. Vi blir får. Och i den nya naturen som är ifrån Gud så lägger Gud ner ett beroende. Saliga är de ödmjuka. De som saliga är de som är fattiga i anden. Alltså de beroende och de ödmjuka. Inte saliga är de upproriska. Saliga är de oberoende och starka. Utan saliga är de som är helt beroende av Gud. Och så följer. Att leda människor som inte vill följa överheden. Alltså en underherde kan ju inte vara starkare. Då kan man frestas till att ta till manipulativa metoder för att klara av att leda dem som inte ens Jesus kan leda. Hör ni själv hur konstigt det låter? Det går inte. Så vilka kan vi leda? De som är födda på nytt. De som har fått naturen i sig. De som är får. I Saltaren så står det så här. Att jag vill ge dig råd. Jag vill lära dig. Jag vill undervisa dig om den väg du ska gå. Var inte som hästar eller som mulåsnor som måste tämjas med betsel. Vi är får. Inte fårskallar. Inte fåraktiga. Inga sladdertackor eller arga baggar. Det finns sådana. Men det är vi inte. Utan vi är goa får. Bä. Och vi ger öl. Och vi följer den store herden, den gode herden. Men när Gud kallar oss att leda får så måste vi förstå att det går inte att leda hästar och åsnor på samma sätt som får. En åsna behöver hela tiden en morot, en motivation. Om du gör det här så ska du få den här lönen. Om du gör det här så ska jag bekräfta dig och klia dig och göra allting jag kan. Om du gör det här så ska jag massera din nacke varenda dag. Om du gör det här. Alltså, tänk om en herde hamnar i det här. Ja, men den måste jag liksom plisa och den ska jag behaga och den ska göra så. Jag måste ha morötter och allting. Hur ska det gå? Och hästar, de går sin egen väg. I egen kraft. Jag klarar det själv. Ni vet, horsepower. Men vi leder får. Halleluja. Det förstår ni skillnaden. Så det finns en omognad ibland. När fåren har identitetskris. Och är lite hästaktig, lite åsneaktig eller beter sig som en get. Men därför kan man inte ändra på sitt ledarskap. Så när Petrus säger det här, var föredömen för jorden. Gör det av villigt hjärta, inte för vinningslyssnad. Gör det med ödmjukhet. Och ni som är får, gör det också med ödmjukhet. Underordna er det äldste. De mogna ledarna. Så blir det ett samspel som Gud har tänkt. Halleluja. Amen. Var väl en annorlunda predikan, tyckte ni inte det? Är det någon som har lärt sig någonting? Ja, jag har lärt mig någonting. Många gånger kommer du att uppleva det här. Du har bett om någonting. Gud har sagt någonting. Och det kan vara svårt. Så kommer en mogen människa, man eller kvinna, som älskar dig och säger likadant som du upplever att Gud har sagt genom sitt ord. Då känns det jättebra. Men ibland känns det inte så bra.
Och då kanske det inte är fel på herden eller på Gud. Då kan det vara fel på ditt hjärta och din attityd. Då får hästkrafterna dös bort ifrån. Åsneenvisheten får läggas ner och du får säga, Herre, inte min vilja utan din. Om den genom lidande bär så följer jag dig. Eller du vill vara oberoende och stark i dig själv och gå din egen väg. Tänk då på att Jesus gick, blev upphängd på ett kors, offrade sig själv, slaktades för att var och en av oss ville gå sin egen väg. Att gå sin egen väg eller följa sitt hjärta, som en del så fint säger, behagar inte Gud om det inte också är Guds väg. Kommer aldrig att bli så. Hur mycket du än vill det, så måste du ge det till Gud och ge dig själv som ett får i hans flock. Så min fråga är, den är retorisk och ingen handuppräckning. Min fråga är, vill du följa mig, säger Jesus. Det är den kallelsen som går ut, sista orden från Jesus. Vill du följa mig? Var då ett vittne för mig. Eller var en herde för mina får, för mina lam på bete. Eller be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till skörden. Vill du vara en arbetare? Jag vill vara det. Jag tror att vi står inför en period där Gud kallar oss som församling att släppa kanske barnsligheter, bekvämligheter, oss själva och sträcka oss mot någonting som är så stort att Gud måste bara fylla oss med så mycket kärlek. Lärjungarna, de var bara där ute och fiska och trodde nu att vi går tillbaka till det gamla. Och så kommer Jesus och förändrar allt. Några veckor efteråt är det 100 000-tals människor som har nåtts utav evangeliet om Jesus Kristus. Visst är det stort? Så vi kanske tycker, men jag är det gamla vanliga. Jag gör som jag brukar göra. Ja, men när Jesus kommer, förnyar kallelsen, förnyar kärleken, så kan det hända så mycket. Och jag ser fram emot det här. Och jag vill att vi ska vara medarbetare i det här. Och jag ber att det ska vara många här inne som går in i ett herdeskap och får fler att följa och bry sig om andra. Vill du vara med om det? Jag tror inte du vill vara ett stort vuxet får och bli matad av en herde eller en pastor eller någon som tycker om dig extra mycket. Jag tror du vill vara ett moderfår som går fram och leder andra. Eller ett pappafår som är det stabilt och beskyddar flocken och är liksom manlig i Kristus. Eller varför inte bli en herde? Var en herde. Vi står upp. Lovsångarna gör sig redo. Den första kallelsen jag hade, som jag minns, var när Gud kallade mig till söndagsskolan. De här barnen blev min första flock som jag ledde. Jag hade varit frälst i 3 månader. Och jag var så lycklig och så glad. Det förändrade hela mitt liv, påverkade all min attityd och allting. Och fortfarande så finns det där. Barnen är det viktigaste som finns. Ungdomarna är det viktigaste som finns. Men de äldre betyder också mycket. Men Christian, kalla dem som dina medarbetare. Behandla dem inte som barn. Behandla dem inte som upproriska tonåringar. Även om de beter sig som det är. Utan se till att var en växer i sitt andliga liv. Petrus käpphäst, eller det som han vörmade mest för, det var att de skulle växa till hela tiden. Vill du växa? Vill du gå in i det som Gud har tänkt? Vill du ändra din attityd? Jag tror det. Vill du vara med och be den här bönen att skördens herre ska sända ut arbetare till sin skörd och samtidigt säga, och jag finns också här. Jag kan också vara med. Jag vill också vara med. Så är det en kallelse till dig idag. En kallelse till dig idag. Du vet inte hur många månader du har kvar. Jag vet inte det heller. Ibland kan man tänka extra på det när man är ute och flyger. Men det kan ju gå så snabbt. Vi vet inte. Vi vet inte hur många dagar vi har kvar. Men det jag vet är att de dagarna, månaderna och åren så vill jag vara i Guds vilja. Jag vill inte fastna i något småaktigt, i något litet, någonting som bara förstör för andra. Jag vill vara i hans plan. Om det här har talat till dig på något sätt, så bara sträck din hand. Då ska jag be en bön för dig. Bara där du står, så bara lyft din hand. Jag ska be för dig, be för er. Bara lyft era händer, inte alla nu för att jag säger, utan du som bara känner, men det här är någonting som finns, någonting som du har sagt här, påverkar mig. Det här, nu händer det någonting, du ska lyfta din hand. Fader, jag ber för dem som sträcker sina händer just nu. Som bara upplever att det här är inte bara någonting i atmosfären. Det här är inget manipulativt, utan det här är du, heliga ande, som bara säger de här orden, kom till mig. Som säger de här orden, gå ut. Eller som säger de här orden, be. Du bara upplever det. Kallelsen är över dig. Var en herde för mina får. Du upplever det och du undrar, varför händer inte mer? Jag säger till dig, steppa ut. Det kan vara bara så att du får den här förnyelsen. Petrus, han gick tillbaka till det gamla. Men han kom in i det som Gud hade tänkt. Därför Jesus upprättar med sån fantastisk nåd och sån skärpa. Men det ärliga, Herre, du vet det, förändrar allt. Och det kaxiga och det högmodiga och det stolta kommer bara att föra dig in i en återvändsgränd och andlig död. Men ödmjukheten ger ära. Ödmjukheten för dig in i det som Gud har tänkt. Halleluja, därför så ber jag igen för alla som har sträckt sina händer, som söker dig, som vill bara få. Som är trötta på getlivet och åsnötänkandet och hästkraften. Som bara vill följa och göra en skillnad. Och gå vidare och växa till. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig Gud för kallelsen som går ut. Inför den stora skörden som kommer. Inför den stora skörden som kommer. Då inte människor gnäller och klagar för att de inte får uppmärksamhet. Utan är med och tar hand om skörden. Är med och hjälper till. Är med och är herdar och medarbetare. Därför att de älskar dig. Men också människorna. Tack Gud. Halleluja. Tack Jesus. Du kan ta ner era händer. Tack Jesus. Tack Gud. Jag tror vi ska göra så här att Bosse fortsätter att leda. Vi ska strax be för dig, men jag tror att det är några, det betyder något för någon att bara få komma fram, böja sina knän här eller sätta sig här eller stå här och bara säga de här orden till Jesus från ditt eget hjärta. Herre, du vet det, vad det nu är. Herre, du vet att jag vill. Herre, gör mig så ödmjuk så att jag också följer dig när det kostar på. Tack Jesus. Så din kärlek blir så stor och så stark så det inte bara blir ord utan också handling. Så ska du bara komma fram så ska vi be för dig. Varsågod Bosse. Tack Jesus. Den sista versen i det här bibelsammanhanget står att vi ska få en segerkrans. Den som kommer i mål får en segerkrans. Den som uträttar sitt uppdrag får en segerkrans. Det är fantastiskt. En krans som inte vissnar. Det handlar inte bara om att vi gör ett uppdrag och sen så säger Gud ingenting. Utan vi får lön när vi gör det han har kallat oss till. Du som fullbordar ditt uppdrag som herde eller fullbordar ditt uppdrag vad du än har fått, så får du lön. Herden utlovas en segerkrans som aldrig vissnar. Det är fantastiskt. OS-guld i all ära, men det är bara metall. Det här är någonting som består i evighet.
Och det är en sån uppmuntran att veta att Herren ger lön till den som behagar honom. Men det underbaraste man kan vara med om som frälst och som ledare, som lärjunge, det är när andra också vill följa Jesus. När flocken blir större och det är många mer som bara älskar Herren. Så jag frågar dig igen. Vill du bli frälst? Vill du bli ta emot Jesus och lyft din hand? Då ska vi be för dig. Är det någon mer? Någon mer? Då ska vi be för dig. Bara lyft den. Vinka mot mig. Vi ber för dig. Fortsätt be där. Någon mer? Bara lyft din hand. Vi ska be för dig också. Och för dig med. Mehdi, ber du för din kompis där? Och be också, ber ni för kvinnan där bakom? Tack Jesus. Jag får lite hjälp där, va? Tack, det är bra. Be för den där. Tack Jesus. Herre, jag tackar dig för frälsningen. Jag tackar dig för den som tar emot dig just nu, Jesus. Jag tackar dig för den som blir ett barn till dig nu, Gud, genom att man tror på ditt namn. Man tror på ditt namn, Jesus, och så blir född på nytt och blir en herde, ett får i din flock. Jag prisar dig, Jesus, för den nya födelsens under som svar på bönen. Jesus, fräls mig. Jesus, du är min Herre. Jesus, du har dött för mina synder. Jesus, du är livet och uppståndelsen. Tack för frälsningsmöte här nu den här eftermiddagen. Halleluja! Amen. Har du blivit ett Guds barn nu? Ska du vinka mot mig? Är det någon mer? Hon vill också bli frälst. Jag tror att vi ska be för henne också. Be för henne. Där nere. Har ni bett? Media, har du bett för din kompis? Ja. Då ber vi frälsningsbön där också. Varsågod, någon mer? Och vi ber för dig också. Och dig med. Är vi glada? Då står vi upp. Och så prisar vi Gud i avslut.